Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Och Sina har ju haft den rollen då när jag visar någonting. När jag visade öppningsscenen på Triangle of Sadness blev hon totalt likblek. Det här är inte bra. Och det är jobbigt att vara tillsammans med någon som skapar och tycker att det är viktigt. För det blir ju bråk varenda jävla gång jag visar någonting eller har skrivit någonting. Då bråkar vi, och vi bråkar fruktansvärt mycket liksom.
Alex och Sigges podcast berättade Sigge Eklund nyligen om en middag i Hollywood där han var medbjuden. Ruben Östlund skulle ha en så kallad meet and greet med skådespelare på Chateau Marmont. Och där var John C. Reilly, Jessica Biel och Aubrey Plaza. Hot stuff, för Ruben är världens hetaste regissör just nu. Men vad gör det med honom att de kräddigaste franska kultursidorna hyllar senaste filmen Triangle of Sadness? Och vad gör han på Mallorca? Hur är det att bli pappa närmare 50 än 40? Det här är Värvet 554, inspelat på ett kontor i Göteborg.
Om det här var den plats vi hade det legendariska mötet med Gert Fingård, ja. Vad hände på det mötet?
Han hjälpte ju dig med The Square på något sätt, va?
Ja, just det. Han ritade ju tillbyggnaden på slottet som då skulle vara den här delen där det moderna konstmuseet skulle vara.
Ja.
Det var här. Och det var väldigt spännande för att det var man förstod en sorts arbetsmetod som han hade att... Jag berättade om monarkin har avslutats i Sverige och man har byggt om då slottet till ett modernt museum, precis som man gjorde i Frankrike. Det gjorde man ju museum om många av de där slotten efter revolutionen, och det ska finnas en modern tillbyggnad då. Och så berättade jag att jag varit runt i världen och kollat på lite olika sådana i Madrid bland annat och liksom i New York och då tog han upp en vad heter det, servett, och så bara gjorde han någonting sånt här. Och så förstod man att okej, då vill han bara ha men kanske något sånt där, och sen så kan han börja jobba. Så det var någon sorts vi kommer snabbt till någonting som vi kan hålla med varandra om, och så har man arbetsprocessen igång efter det. Men jag kände, nej, jag vill inte alls sådär. Så då lyssnade han mycket mer på vad jag ville eller vad jag hade. Och sen så tog han in det, och sen så träffades vi en gång till, och då gjorde han ett förslag då.
Okej. Okay. Och det var det som faktiskt hamnade i filmen sen?
Ja, precis. Ja. Ja.
Nej, men han var ju så fascinerad över att du hade liksom... För dig hade det varit viktigt i det här mötet med honom att du skulle få röka. Och att han så jag vet inte riktigt varför han sa det, men det var bara så här. Och sen så vinnlade han sig, alltså jag citerar honom, sen vinnlade han sig om att jag på något sätt skulle vänja mig vid att han rökte.
Jag förstod nästan att jag framstod som excentrisk när vi träffades den gången. Han har ju lite knep själv också att försöka framstå som excentrisk. Bland annat då, jag var en gång nere här på biopalatset när han hade en kick-off för sitt företag. Och då stod han med bara fötter, bara underkropp, han hade barfota, stod han på scenen och hade föredrag då. Han tyckte det var så speciellt.
Men vad är det med rökning och dig?
Ja, men jag gillar ju inte det egentligen, liksom, men däremot så, och det är tråkigt att uppmuntra människor att göra det, liksom, men i den kreativa processen så under till exempel klippning, när man liksom ska nollställa och titta på det materialet som man håller på med, så är det bara någonting med det som gör att man zonar bort världen som finns utanför, och nu sitter jag här med min cigarett. Och jag tittar på materialet som ska betyda någonting, och jag måste liksom ha kvar min uthållighet i att jag fortfarande har sett det här 500 gånger. Så det är någonting kring nikotinet där som hjälper en med det, helt enkelt.
Men du är ingen rökare?
Nu röker jag ingenting.
Okej.
Jag använder mig av det under delar av processen, helt enkelt.
Wow. Vad skönt att du inte liksom, men för du har aldrig varit nikotinist eller?
Men man blir ju orolig att man ska bli det liksom vid något tillfälle, för det är ju för att det är ju, man känner ju suget liksom. Men sen, jag vet inte om det kom något läge också när jag fick min son, och det var ju likadant när jag fick Alva och Hilda, mina döttrar, att det var en period där man liksom överhuvudtaget inte hade någon lust med det alls, och man känner någon sorts ansvar att hålla sig vid liv så länge som möjligt. Och samma sak känner jag väl kanske nu då när jag är en ettårig son, att det smakar inte ens gott på grund av att jag har det så i bakhuvudet då.
Var är du liksom, för jag menar, jag tänkte att vi skulle egentligen börja i ändan vad som upptar din energi, dina tankar just nu.
Ja, jag ikväll så ska jag vara upp på scen i Göteborg på Biokapitol tillsammans med statsvetaren Bo Rothstein, som är en rolig person, på någonting som heter Göteborgs film- och tv-bar. Så vi ska ha 2 timmar långt samtal. Om rubriken var ganska rolig. Den var sociala kontrakt i en dumliberal samtid.
Okej.
Okay. Och så vi ska diskutera sådana saker helt enkelt. Och utifrån Triangle of Sadness bland annat och mina andra filmer. Mm. Och jag är för första gången på väldigt länge på resande fot och tillbaka till Göteborg som jag lämnade för 1 år sedan. Jag har ju min lägenhet här, men de håller på att bygga om det huset som jag bor i. Och det är en ombyggnad som visar sig dra ut på tiden ännu mer än vad man har sagt från början. Så nu är det väl antagligen 3 år som jag inte kommer kunna komma tillbaka dit.
Aha, okej. Okay.
Så jag bor ju, vi har köpt ett litet townhouse, eller litet radhus på Mallorca. En liten by som heter Campos. Mm. På östra sidan av Mallorca. På landsbygden.
Långt söderut va?
Vad säger du?
I liksom sydöstra hörnet.
Ja, precis.
Ja. Jag har varit där.
Så där har jag hållit till. Där satt jag klippte förra året i november, Triangle of Sadness, i ett iskallt sånt här stenhus som vi inte lyckades värma upp riktigt. Utan några möbler med en nyfödd son. Mm. Okay. Men nu har vi kommit i ordning lite grann där. Så, och nu är vi i Göteborg för att jag ska hälsa på min familj och mina vänner. Och göra den här grejen då ikväll. Och sen åker jag tillbaka till Spanien. Så jag är, liksom jag är på resande fot och har varit egentligen ända sedan kan.
Mm. Men hur trivs du där nere då? På Mallis?
Nere på Mallis. Det är lite dubbelt tycker jag. Jag tycker en av anledningarna att vi flyttade dit, det var ju för att min fru Sina, hennes föräldrar bor där. Och Sinas mamma fick en stroke för, är det 7 år sedan nu tror jag. Och när hon vaknade upp från den stroken så hade hon afasi. Och hon kan bara säga en mening och det är in den volken.
Ah, okay.
Så det är så den här karaktären som finns i filmen. Så de bor där och när vi fick då en son så var känslan av att okej, vi kan flytta, vi kan vara närmare dem. Och vi hade ju helt enkelt ingenstans att bo och vi kollade på lägenheter i Stockholm liksom. Men priset var på ett sånt sätt, så det var liksom den livskvaliteten och den nivån på boendet så. Det var ju liksom bara att glömma som jag hade haft här i Göteborg. Och då uppstod möjligheten att flytta dit ner då ett tag eller pendla däremellan liksom. Och då hittade vi ett hus där det var ett rum. Där det här rummet var helt fantastisk känsla i. Och i de där townhouse så är det så att man går ju in från gatan, så öppnar man dörren, så är man rakt in i första rummet. Och sen så är det ett annat rum efter, det är köket först och sen så är det ett andra rummet efter. Sen öppnar man dörren så kommer man in i en liten en patio, alltså en innergård. Och på andra sidan av den innergården så finns det en liten kasita, en liten stuga där jag håller på att bygga en studio nu då. Där jag ska sitta och jobba. Och Det var en otrolig känsla att komma in i det huset. Det är inget stort hus, det är inget dyrt hus eller sådär. Men det var känslan att sitta i det vardagsrummet har jag inte upplevt någon annanstans.
Oh, wow.
Så det var liksom huset i sig som fick oss att flytta dit och stämningen i det rummet då. Men sen är det massa saker som jag tycker är jobbigt med att komma till ett annat land. Och liksom det att man inte är i kontakt med samhället. Jag deltar liksom inte i någon samhällsdiskussion. Jag kan inte prata med de här 3 jättegulliga damerna som bor på andra sidan gatan. Som varje dag försöker prata med mig. Mm. Och som är helt förälskade i vår son. Då. Och man går alltid fram och visar honom och de försöker prata. Och jag kan inte delta i någon diskussion med dem. Och det känns också, man känner sig som en turist lite grann då. Och de andra människorna man lär känna är människor som har flyttat dit. Det är en jävla speciell grej. Det är en lite LA-känslan antar jag. Att man umgås med några schweizare som har flyttat dit. Jag umgås med några andra svenskar som har flyttat dit. Och kvaliteten i det är att man är väldigt nyfiken på andra människor. Man måste vara det för man har liksom inga sociala umgängen. Och alla som har flyttat dit har väl gjort något sorts beslut också om att försöka göra någonting i sitt liv. De är ganska aktiva människor på något sätt. Så det är kul. Men idag när jag kom in på kontoret här så står liksom Axel, Kalle, Mikael, Peter, Ludvig står runt bordet i köket och det är människor som jag har liksom haft dagligen i mitt liv som jag alltid har haft en konversation med och som man kanske till och med har liksom tyckt att man har så här, hej hej, och så går man upp och sätter så här. Men nu när jag kommer in så bara, fan vad jag saknar det här. Jag saknar det här gänget liksom, där det är, de är sådana teamplayer som alltid lägger in en kommentar, eller du vet så här, man bygger någonting ihop hela tiden. Så det är väldigt dubbelt, tycker jag.
Men tanken är att ni ska vara där för, alltså, alltid? Eller?
Nej, det är nog inte tanken. Det är en sak som är okej, när man blir tillsammans med någon som inte kommer från Sverige och inte kommer från sin egen stad, som har bott i Göteborg och som har gjort en uppoffring att lämna sin stad, och hon senare kommer från Hamburg. Och nu har vi flyttat då till Mallorca, som blir hennes plats lite grann. Och det är ju liksom komma överens om man ska bo någonstans. Det är en stor grej. Och för mig är Sverige ju liksom viktigt på jättemånga sätt. Och jag har en väldigt stor tilltro till, liksom, jag tänker att min son ska växa upp i något land, och den svenska skolan, och hur vi ser på liksom dagis är gratis och sådana saker. Så det är ju, vi kommer ju vara skrivna här tills, liksom, tills vi tar ett beslut om det kommer vara i Spanien ska gå i skolan, eller vad det är vi ska göra då. Så fort vi får lägenheten tillbaka, så är ju tänkt att vi ska flytta tillbaka dit. Men samtidigt har jag ju en person som inte upplever Sverige som sitt hem. Så det är spännande. Och så har man ett barn tillsammans.
Och dina stora döttrar är väl i Spanien också? Eller?
Nej, utan...
De har varit?
De har varit i Barcelona och pluggat spanska. Det var ju så intressant, för just 2 veckor efter de hade flyttat ut härifrån Göteborg då föddes Elias. Så de är ju 20-årsåldern. Så jag har haft 2 veckor utan barn, även om jag har levt varannan vecka-liv då under många år. Men då flyttade de till Barcelona. Och nu bor Hilda i Stockholm och Alva går på skola i Danmark.
Okej, jag fattar. Ja, men det där är inte helt lätt. Alltså, min tjej är ju fransyska och hon gjorde den här resan som ni har haft, fast med sitt ex då. Så att, alltså, nu är ju Cecilia då fast med barn i Stockholm och har ju aldrig riktigt valt det. Så ifall vi skulle få barn, ja, men då är hon eventuellt fjättrad i typ 18 år till.
Ja, just det, ja.
I ett land som hon inte har valt. Och så här år så är det ju svårt att övertala någon att vilja bo i Sverige. Liksom.
Ja, precis. Ja, det är också så att Sina då, som hon, under hennes uppväxt så flyttade hon 18 gånger mellan Australien och Tyskland på grund av hennes pappas jobb. Så att det är en person som tycker det är liksom, att flytta är ingen grej. Men alltså, tittar man på normala människor så tror jag till och med att man har undersökningar som säger att flytta är det som vill bli absolut mest stressad av. Och jag blev väldigt stressad av att göra det. Så att bara tanken på att man ska flytta en gång till värjer man sig för. Liksom, eller sen komma flytta tillbaka hit igen och allting är klart. Alltså det är massa olika sådana aspekter av det. Och, men för mig så är det kanske egentligen inte, det har inte med platsen att göra överhuvudtaget, det har med sammanhanget man befinner sig i. Och någonting som hände när jag började göra testvisningar av Triangle of Sadness, för jag höll ju på och klippte där, det var väldigt kul, för plötsligt kom man in i ett sammanhang och man kunde bjuda in 30 olika personer för att komma och titta på filmen, och jag fick en relation till dem genast, och Då kände jag någon sorts kontakt med den där byn som vi bor och så. Då. Så det är viktigt att söka efter de sakerna. Jag fortsätter att göra det.
Nu ska vi se. Kanske en privat fråga, men hur har det varit det här året liksom, att bli pappa med en så otroligt hög ålder?
Det har varit helt, helt fantastiskt. Ja. Jag var ju 28. Där förra gången, så det är inte så jätteungt. Men, eller vad var jag? Jo, jag var 20 när jag fick, jag var 20, vänta nu, förlåt, vad säger jag? Var jag 27 när jag fick Alva Hilda, kanske?
Ja, det låter väl rimligt om du är 48 nu, och de är 20 års ålder.
Just det, precis. Så, och då, det var tvillingar, och jag var liksom i en plats i mitt liv där jag hade precis gått ut filmhögskolan, man hade en idé om vad man vill göra i framtiden, man vet liksom vilken typ av konkurrenssituation det är, och man är stressad över liksom den konflikten mellan arbetet och hemmet, och Jag är också tillsammans med en person som är min egen ålder som också brottas med samma situation. Andrea, min exfru, hon är ju också regissör. Så vi befann oss på samma plats någonstans. Liksom. Och det är klart att det skapade massa moment som liksom kanske gjorde att man inte kunde njuta av tillfället precis på samma sätt man kan göra nu. Då. Så nu plötsligt då när man har, även om jag var sjukt stressad när jag klippte Triangle of Sadness på ett sätt då, för att man har den här liksom oket hängande på sig att den här ska vara med i tävlan i Cannes, punkt slut. Liksom. Och det är inte lätt liksom. Då, vad heter det, då kunde jag njuta jättemycket av att liksom få en son. Jag kunde vara på sjukhuset de där dagarna. Vi fick stanna lite längre för han hade en infektion. Och så bara vara i den bubblan och den närheten. Plötsligt kunde jag uppleva det som jag ju har fått upprepas för mig om och om igen. Hur fantastiskt det är att få barn och så. Och få en stark upplevelse av det. Och så att jag vill rekommendera alla som är i 50-årsåldern att skaffa ett nytt barn.
Okej.
Ni får skaffa en fru om frugan är för gammal, men nej, jag ska.
Men du brukar ju ungefär vid den här tiden vara i cykeln börja prata om din nästa film.
Mm.
Har du börjat prata om din nästa film?
Ja, absolut. Det vill jag. Vill höra?
Ja.
Den heter ju The Entertainment System is Down. Och den ska utspela sig på en långflygning. Och jag tänker det är en så här, riktigt lång flight. Så här, 17 timmar finns det någon som är mellan London och Sydney. Och ganska snart då, efter take-off och när passagerarna ska sätta på sina skärmar och börja kolla på film och sådär, då får de istället meddelandet från personalen att tyvärr funkar inte underhållningssystemet, entertainment system is down.
Mm.
Så vi har moderna människor när deras iPads och iPhones börjar ladda ur, som är dömda då till den analoga, tråkiga tillvaron under ett visst antal timmar. Jag tänkte det blir väl 14-13 timmar i alla fall. Något sånt där. Så jag ska på något sätt titta på den moderna människan när vi är så vana vid liksom, att vi ständigt har någon sorts distraktion. Vad som händer när man tar bort den. Jag har blivit inspirerad av en sociologisk undersökning som jag ofta blir, som jag hörde om, som handlade om att man hade bett människor gå in i ett rum och göra ingenting. Och de här testpersonerna, de visste inte att tidsfristen var 15 minuter. Men alla upplevde i stort sett att det här var fruktansvärt obehagligt. Jättejobbigt. Och då la man till en aspekt av det här testet. Det var att man kunde trycka på en knapp och ge sig själv en elektrisk stöt om man ville det.
Okay.
Och den här elektriska stöten, den var mycket smärtsam men ofarlig. Och nästan 40% av de här personerna som är i testrummet, för att bryta det här läget då som man befinner sig i, trycker hellre på den här knappen. Så det finns någonting i det där. Det finns en möjlighet tycker jag liksom, när jag tänker på den här filmen, att i de tidigare två filmerna så har jag sysslat med någon sorts scen där det är ett klimaxscen som är ganska dramatisk liksom. Till exempel apimitationen i The Square, eller den här stormen då i Triangle of Sadness. Tänk dig det läget när att man ska få med passagerarna när de har tråkigt i realtid. Jag vet inte hur länge man vågar pressa detta, men tänk om man skulle våga gå liksom, i alla fall 10 minuter, tror jag kommer vara alldeles för långt. Men låt säga att det är någon som tittar på sin klocka. Det finns en berömd scen i en Ingmar Bergman-film som heter Vargtimmen. Och då säger en av karaktärerna så här:
en minut är egentligen en väldig tidsrymd. Men här börjar den.
Ja, vi skulle ju kunna fortsätta. Ja. vi skulle kunna fortsätta hela minuten. Och då får man vara med i realtid av den minuten. Och i The Entertainment System Stone tänkte då att då skulle det vara någon så här, ja, men låt säga att klockan är kvart i någonting. Och så kanske den här flightradan funkar, så man ser liksom tiden hela tiden. Ja, men säg till mig när det har gått en kvart eller sådär. Tänk att få med 10 eller 15 minuter med människor när de har tråkigt. Jag tror att det kommer bli den absolut mest provokativa scenen som jag har gjort om jag gör detta. Någonting som provocerar väldigt mycket, tror jag, det är rytm liksom. Om någon bryter rytmen, om någon har en paus som är för lång. Så har en film som pågår liksom i ett visst tempo, Och så byter man ut den här väldigt dramatiska klimaxscenen som jag har sysslat med i de två tidigare filmer mot en scen där det här sker. Det ska ju ske en massa andra saker på filmen också. Liksom. Det är flera aspekter och flera händelseförlopp. Sådär. Men nu har jag börjat fundera på att det är den scenen som ska liksom vara centerpiece i filmen. Och jag har väldigt, väldigt roligt när jag tänker på det.
Vad spännande. Och det här var ju, det här tappade in i någonting som, och det här var inte så himla länge sedan, men jag tror att det var Alex, som i Alex och Sigge, som hade en prata i typ somras. Du hade varit där hos dem på Gotland, tror jag. Mm. Och berättat väl kanske om just det här projektet då, som han var på med. Och att han hade någon teori om att du berättar inte det här för att få feedback.
Jo, nej, men det stämmer inte. Men ja, fortsätt.
Utan som jag minns det, och jag borde ha lyssnat på det, men jag hittade inte.
Ja, men det
inte,
stämmer nog att han sa så, men ja. Det stämmer inte. För...
Nej, men spännande. Fortsätt.
Ja. Jo, men jo, för att han... det finns lite olika lägen när jag kör mina... framförande. Nu kör jag ju på bara. Och det, för mig är det ett sätt att liksom prova min idé. Och när jag känner att jag har på fötterna när jag testar den, liksom, då förstår jag också själv hur jag ska lägga orden när jag pitchar idén. För så otroligt mycket av mitt yrke är en sorts kommunikation med människor som antingen ska ge mig pengar eller journalister. Eller liksom, jag måste ju se till att min idé har en liksom sprängkraft i den tiden jag befinner mig. Mm. Och när man jobbar med film så har man en start punkt som kanske är 5 år ifrån att man verkligen får prova det uttrycket när det är klart med en publik. Så det för mig är det en del av processen att pitcha filmen. Men sen så vill jag jättegärna att de som har lyssnat säger, ja men vänta lite, det där tror jag inte på. Eller du ska höra det här som jag var med om när jag flög en gång. Mm. Så det är lite... Och det kan vara lite olika delar av processen. Jag vet att Alex har pratat tidigare, vi träffades i Göteborg efter de haft en show här, och då drog jag ju igenom hela Triangle of Sadness. Mm. Och jag tyckte det gick skitbra. Sen efteråt så liksom hör jag i podden att de tycker att han bara mal på och kör och liksom är helt intresserad av sitt eget arbete och sådär. Mm. Vilket jag kanske är. Men jag hade ingen intention att liksom... Jag trodde de var nyfikna.
Ja, jag fattar. Ja, men det där är ju för att det är ju en intressant... Du är ju helt egen om det här, tänker jag. Alltså, jag har ju ändå intervjuat 555 kreatörer, men ingen är ju så här... Alltså, om jag skulle fråga dig om hur nästa film slutar, så vet ju du det.
Jag kan och säga. Planet kraschar och alla dör.
Ja. Ja. Mm. Vilket du tycker är... På något sätt... Så det är också provocerande, tänker jag.
Ja, okej. Okay. Jag tänker att jag tittar på ett helt... När jag tittar på jag själv tittar på film, så tittar jag på ett helt annat sätt än vad jag har fått lära mig vad som är de viktiga aspekterna av film. Jag tycker att jag tittar på film för att jag har en rolig idé och jag blir väldigt intresserad av hur en viss upphovsperson ska förvalta den där idén. Det är samma sak med böcker, det är samma sak med ett YouTube-klipp. På ett YouTube-klipp kan ju stå katt och skateboard, liksom. Då vill jag titta på hur det ser ut. Så att den här hur ska det gå-grejen är inte jag så intresserad av. Liksom. Och det kan vara så att inte det är helt rätt attityd vissa gånger, för att Triangle of Sadness funkade sjukt bra på sådana som inte fattade att ön skulle komma överhuvudtaget. Så de var bara, vad händer nu? Mm. Och jag vet inte. Ja, jag vet inte varför det är så. Och jag vet inte. Jag kommer fortsätta med det, även om vissa kanske inte tycker att det är bra.
Nej, men jag tycker jag tycker det är uppfriskande på något sätt. Mm. Men sen kände jag kanske också. Nu minns inte jag, för att jag tror aldrig att jag har hört dig pitcha hela Triangle of Sadness som du då har gjort för Alex och Sigge bevisligen. Men jag tänker att, visste du hela tiden att det skulle sluta som det slutade?
Ja, det visste jag. Ja.
Okej.
Okay. Ja. Det visste jag. Jag ville att den skulle sluta i ett dilemma och liksom att pyramiden skulle slås om. En person som hade varit i neder och hierarkin skulle vara i toppen av hierarkin. Och att det skulle vara ett läge där man plötsligt, där hon då... hamnar inför dilemmat att hon håller på att förlora sitt kungarike, men hon kan rädda det temporärt, kanske eventuellt bara genom att slå ihjäl en person. Så, och mitt mål var att hälften av publiken skulle säga slå ihjäl henne, andra hälften skulle säga nej, låt henne leva.
Gjorde vi det?
Vad sa du?
Gjorde vi det, vi i publiken?
När jag har frågat efteråt så har det varit väldigt så här, Issa har sagt, eller då har det kanske varit så här, snarare, vad tror ni att Abigail gör som karaktären heter? Att då räcker vissa upp handen, och liksom då är det ungefär 50-50. Mm. Sen om de vill eller inte, det så formulerar jag inte frågan. Själv är jag helt ovetandes av vad som händer. Alltså jag har inte hittat på vad som händer. Jag har inte ens varit intresserad av att liksom bestämma för mig för vad de gör, utan jag ville sluta filmen i dilemmat helt enkelt. Mm. Och att publiken skulle känna att hennes våld var möjligt, att man kunde identifiera sig med möjligheten då.
Mm. Det är elegant.
Ja, tack.
Ja. Det har ju gått bra för din film.
Ja. Verkligen jättebra.
Men hur är det då, för att jag menar, eller så här, är du hjälpt, för nu är du ju liksom, med tanke på hur otroligt bra det har gått, så har ju i princip, tänka mig, alla i alla fall västvärldens kultursidor skrivit om den liksom. Är du intresserad av att läsa vad de tycker?
Nej, jag läser inte så ofta, nej. Jag gör inte det.
Varför inte?
Det kan vara att man blir störd, tycker jag. Och jag vill inte befinna mig i det läget. Jag vill känna mig neutral liksom inför de reaktionerna, och liksom det, är det någon som vill säga någonting om de tycker om den, får de gärna kontakta mig och jag kan ha en diskussion om det. Och men om jag går in för mycket i det och jag... Dels är det väl att det är väldigt mycket samma saker som skrivs hela tiden, och vi har ju fått liksom väldigt fin kritik och sådär. Ja, det ger mig liksom ingenting att börja rota i det igen. Ibland läser jag någonting som jag tycker blir... som någon kanske skickar, hej, du måste läsa det här, då gör jag det.
Mm.
Men det är spännande liksom efter The Square och den här filmen, för att The Square så var det ju som att man, oj, vad hände, nu fick man vara med här, oj, det här kommer nog aldrig hända igen liksom. Och sen så när det hände med Triangle of Sadness, då är det som, ha, nu får man, den är bara så här liten, den här världen, så att världen blir så extremt liten liksom helt plötsligt, och det är något mystiskt som försvinner, som man tidigare liksom har kunnat göra till något eftersträvansvärt och som kanske har varit en del av ens motivation liksom för att nå längre och lägga in mer energi i de projekten, som helt enkelt är borta nu för att man känner till världen på det sättet och man har fått tillgång till de rummen som finns.
Men är det inte bara smickrande att Le Figaro skriver en skitlång essä om dig? Eller om ditt verk? Jag skulle slicka i mig.
Jo, jag vet inte. Det är klart att det är jättehäftigt liksom, men jag har inte reflekterat över det sådär. Det är ju liksom redan befäst att det ska bli så när man vinner den andra guldpalmen, så att det är klart, så när det väl sker så tycker man bara det är i sin ordning, om man säger sådär. Men jag försöker inte. Jag tar inte in det riktigt. Jag tycker inte det är så konstigt heller liksom.
Nej. Hade du tänkt på den här aspekten att du, med tanke på att filmen är på engelska, diskvalificerade dig för att bli Sveriges bidrag?
Det hade jag inte några problem med eller så. För det var liksom någonting som man bara får ta. Det smäller man får ta. Och det finns flera anledningar att filmen är gjord på engelska, bland annat är det är ju en distributionsfråga, alltså du kommer få mycket större räckvidd och du kan använda det av mycket mer olika skådespelare, och vi gjorde ju verkligen en sån här casting över många olika länder och så det var aldrig någonting som hindrade det beslutet, om man säger så. Nu är vi ju med i det andra Oscarsracet istället och liksom följer det, om vi är med på ganska många listor om att man liksom förväntar sig kanske att vi ska bli nominerade, eller tippar att vi kanske ska bli nominerade då. Så det skulle ju vara fantastiskt kul om vi blir det. Så det är utbyst bara mot ett annat race.
Ja, okej, okay. Så att Le Figaro så att säga, det ger dig ingenting, men priserna gör det.
Jag skulle inte säga att det inte ger mig någonting, fan det låter ju sjukt konstigt, men jag kan inte läsa, jag kan inte franska, så jag har inte läst liksom det då. Men priserna i sig är ju liksom en otrolig hjälp för de olika distributörerna att få ut filmen, och Oscar är det som skulle hjälpa de amerikanska distributörerna absolut bäst, och det Oscar skulle också, det skulle vara så jävla skönt att bara checka av boxen liksom. Och liksom det kan man väl säga. Ja.
Mm. Vad har du dina priser?
Nu står ju guldpalmerna står ju i Erik Hemmerdorfs garderob uppe i Stockholm på Söder. Vi var ju runt lite på turné med dem och visade upp de här visningarna. Men det finns väl ganska mycket priser här på kontoret också.
Ja, vi är då i era lokaler i Göteborg ifall inte det har framgått tidigare. Men för jag tänker mig så här, det här kan vara ren projektion från min sida, men jag tänker mig så här att, eller för att jag tänker att jag själv är sån, men det faktum att, ja, men som vi pratar om nu, att du får liksom lägga ett år på PR egentligen, alltså, och då har du jobbat med filmen i flera år innan dess också, så här, alltså, blir du inte rastlös?
Men jag, bland annat så blandar jag ju det då med att prata om The Entertainment System is Down. Så att jag använder också den tiden när jag träffar journalisterna att lära mig hur jag ska prata om det projektet och få idéer till det projektet. Så nu kan jag egentligen i stort sett, jag har en överblick av händelseförloppet i Entertainment System is Down som jag kan börja använda när jag ska skriva sen. Så att för mig så går det också att göra det, en kombination då. Men rastlös, jag vet inte. Det är ju så när man är iväg på turné och reser mycket att man vänjer sig vid det även om man tycker att det är jävligt jobbigt. Och när man kommer hem så dröjer det kanske 4 dagar så börjar man ju vara, vad fan, varför ska jag inte iväg snart liksom? Nu börjar det bli tråkigt att vara här. Så att det är som att man kommer in i ett tempo där man accepterar att livet ser ut på det sättet. Så det svåra är inte att vara kvar i det tempot, det svåra är att gå ner i tempo sen efteråt. Så det är liksom den här kurvan för att gå ner sen som blir det smärtsamma. Att befinna sig kvar där uppe i tempot är snarare någonting som förbrukar inte så mycket energi för mig att göra de sakerna. Så.
Nej. Men alltså när telefonen, fast telefonen kanske aldrig slutar ringa för dig, men eller?
Jo, men det gör det. Så när den här liksom distributionsleden är över och de har haft lite, länderna som ska distribuera filmen fortfarande blir färre och färre, då blir det mycket mindre samtal. Så är det.
Och då ska du vara småbarnsfarsa på ett hörn av Mallis.
Ja, precis. Men det har jag varit nu under tiden också. Så att Elias har varit med på ganska många resor som jag haft så. Och Sina har följt med mig också då. Så ja, det kan man väl säga en anledning att inte jag tycker det är så jobbigt kanske. Att jag har kunnat ha min vardag med mig då.
Mm. Men just det, för annars kan jag tänka mig att man skulle kanske få lite dåligt samvete för man var borta för mycket.
Definitivt, ja. Definitivt.
Mm. Har det varit så i perioder också?
Nej, jag har nog inte varit borta mer än 4 dagar från honom.
Tror jag. Ah, wow, snyggt. Med tanke på att du har haft det som du har haft det.
Ja.
Men du, jag lyssnade på något reportage där du... och jag minns inte vad han heter, han som hade den här teorin. Men att du hade en... Att du liksom har hittat en formel för hur man gör en prisvinnande film.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och att den handlar väldigt mycket om att bygga den just kring de här, liksom, vad ska man säga, alltså katarsiska scenerna då. Något slags, ja, precis. Men kan du själv prata om, alltså, eller nu lägger jag ord i munnen på dig, men det kanske inte är för att göra prisvinnande filmer utan snarare för att göra bra film.
Ja, eller för att man är intresserad av ett innehåll, att man har tankegångar som man tycker är viktiga, liksom, som man tycker står emot någon sorts konsensustanke i samhället. Man vill provocera igång tankar, det är väl grundidén med varför man gör någonting eller varför man kommunicerar överhuvudtaget, tänker jag. Men om man pratar där med prisvinnande film liksom, och det som jag tror varit framgången med The Square och Triangle of Sadness, det har varit att tittar man på den europeiska filmen och man tittar på vad kan representera, så är det ju så att den europeiska filmen har statligt stöd. Vi får stöd från Svenska Filminstitutet till exempel. Och då har den europeiska och den svenska filmen, den är ekonomiskt safe när vi får pengarna från Filminstitutet. Så vi behöver egentligen inte nå publiken för att lyckas med våra produktioner. Vi behöver egentligen bara pitcha filmerna på ett sånt sätt så att pengarna kommer in. Sen kan vi göra filmen och sen kan vi göra en ny produktion. Så att det är produktionen vi tjänar pengar på snarare än att möta publiken. Det har skapat en väldigt, väldigt tråkig typ av film tycker jag i Europa. Där arthouse-filmen har blivit en genre i sig. Så man poserar att man håller på med ett viktigt innehåll genom ett visst olika antal element. Liksom då. Och det är viktig film så att säga. Men medan när man skrapar på ytan så kanske inte det liksom, bara är tankegångarna som förs upp då. Så, och då har jag tittat på liksom, den amerikanska filmen och sett kvaliteterna i den. I och med att de inte har ett statligt stöd, så de måste nå publiken, annars går man i konkurs och då förlorar man sitt jobb och då kan man inte betala sina barns liksom high school och sådär. Det finns en extrem press på dem som också gör att de slaget hela vägen ut och faktiskt lyckas nå sin publik. Så den amerikanska biokulturen är mycket mer vital än vad liksom den europeiska är. Och jag tycker att det är bra med den europeiska traditionen är ju liksom att man med en statligt stöd så kan man ta risker. Man har en sorts uppdrag att vi ska diskutera vårt samhälle. Man vill provocera igång tankegångar, liksom den rollen som konsten ska ha då, som inte amerikanerna har. Och att försöka kombinera de här två olika tror jag har blivit viktigare och viktigare just för att vi befinner oss i en digital era där fler och fler människor inte går till biografen då. Så när folk ska gå till biografen, då måste de få ett event. De måste få vara med om någonting som gör det värt för dem att lämna soffan där hemma. Så jag har liksom försökt att komma bort från den här etiketteringen och vara fri. Och faktiskt velat göra en film som drar mer publiken då, samtidigt som jag kombinerar den med någon sorts europeisk tradition. Det tror jag har varit liksom...
Ja, men och där är det ju... jag menar, du är väl... Eller ni då kanske då som produktionsbolag eller hur fan man nu ska säga det. Men det känns som att ni har, eller så här, jag har ju suttit och pitchat lite olika tv-format, i vissa fall drama, alltså det vill säga scripted eller vad man ska säga. Och då är det ju ofta så att man möts liksom kanske också, och det här kanske är en för naiv bild av hur det funkar på SVT, men där i alla fall, och nu vet jag inte hur det är på Filminstitutet, men där har jag känslan av att det är så här, jaha, är det humor? Ja, men då är det den här personen. Mm. Ja, fast vänta nu, för jag vill att den ska vara super fucking svart också. Men det är klart att det finns roliga scener. Jaha, är det supersvart? Ja, men då är det ju den här personen på drama. Nej, jag vill liksom att båda ska vara med då, ja, i sådana fall. Ja. Och så hamnar man på något sätt mellan stolarna. Och det finns ju vissa filmskapare i Sverige som kanske har haft liksom prenumererat på filmstöd som, för att de gör komedier som går hem i stugorna så att säga. Mm. Men du har ju på något sätt lyckats skapa en väg där du inte behöver göra en renodlad komedi.
Ja, precis. Och då, det är ju därför Cannes har varit så viktigt för mig. För att Cannes har ju varit någon sorts prestigearena där. Är man med där så blir man inte ifrågasatt. Liksom, då är man inte uppe för massa tyckande i hemlandet.
Nej, just det.
Så att däremot hade det ju säkerligen kunnat bli så om man inte hade slagit igenom där. Så hade det ju varit mycket mer godtyckligt om det hade blivit en film igen eller inte. Mm. Men där får man ju en sorts stämpel på sig så att det blir mycket svårare för... liksom, Svenska Filminstitutet, oberoende vilken konsulent som sitter där och säger nej. Mm. För att i stadgarna i Svenska Filminstitutet så står det att vi ska försöka göra ett avtryck på den internationella arenan och kan ni då. Så att det har varit en metod eller en ska jag säga, strategi redan från början att får vi våra filmer med där så kommer vi få det erkännandet vi behöver. Och det finns ju något unikt med Cannes för att den har ju varit en mot pool och en motkraft till liksom den kommersiella filmen. Så den har ju varit väldigt, väldigt viktig liksom för att man ska kunna göra en film som kanske inte är liksom helt genre-etikett. Ja.
Mm. Men samtidigt så är det ju, som jag förstod det, alltså, så sent som med Triangle of Sadness, det var inte, alltså du hade inte alla pengar från början och du var tvungen att äska pengar i USA och så vidare.
Mm.
Alltså tycker du om den delen också? Är du bra på det?
Nej, men det är ju Erik Hemmendahl som gör det och okay. Philippe Aubert som är den franska, tysk-franska samproducenten. Jag tror att det är nog ett jäkla jobb liksom, för det så finansierar du film i Europa så är det så många olika filminstitut du måste gå med för att skrapa ihop liksom, vad budgeten är. Och grejen med Triangle of Sadness är att det hände något väldigt intressant efter The Square som var att i och med att det var första gången jag vann Guldpalmen och var med om någon sån form av framgång så visste man inte liksom hur stor kredit den framgången egentligen var. Man visste inte hur mycket den var värd. Och vi blev liksom kontakter av jättemycket olika människor som bara säger, ni får göra precis vad ni vill, så här mycket pengar får ni. Och det var ett amerikanskt bolag som jag hade jobbat med innan också som sa, ni får fria händer, här är 15 miljoner liksom.
15 miljoner spänn eller 15 miljoner?
15 miljoner dollar.
Ja. Det räcker väl ganska långt?
Ja, det hade ju räckt för budgeten på den här filmen helt och hållet. Så att då var det plötsligt så här då, som europeisk producent, det bara, fy fan vad skönt, nu slipper vi hålla på liksom här halvåret när det gäller att åka runt och tigga pengar. Så det var en ballong som var bara, okej, vi får 15 miljoner, okej, nu bygger vi upp budgeten på det. Hur mycket liksom, ja, det är inga problem med pengar, bara kör på liksom så här, nu ska vi göra en jäkligt bra film. Sen så stöter man ju på då den här liksom kulturella skillnaden när det gäller business i USA och i Europa. Först så handlar det ju liksom i USA om att eliminera konkurrens från andra möjliga bolag som kan ta en istället. Så då ser man till, aha, vi har de här personerna. Och det blir ett väldigt stor skillnad mellan att säga ja, vi ska köra tills man ska börja skriva under kontraktet. Och när vi skulle skriva under kontraktet liksom för, okej, nu kör vi då. Allting vi har snackat finns här och nu är vi i projektet. Då kom plötsligt en så här, bara, men vad är stjärnorna någonstans då? Och men vi har ju sagt att vi inte kommer ha någon stjärnor i, liksom, vi kommer ha någon roll. Liksom. Ah, fast vänta lite nu och så. Våra advokater får snacka. Liksom, ja. Så då gör de det till något icke-personligt som inte, utan det är business. Och jag tror inte, det var inte så att de liksom körde någon ny attityd eller så, utan det är bara så liksom man gör affärer i USA. Så vi kände oss totalt liksom chockade och överkörda av vänner som vi hade liksom till och med varit på, som var bröllop med. Och det är lätt då att man går en väg, liksom, och jag tror att det är det som har varit en del av framgången med plattformen, att då är det lätt att man går en väg och säger fuck you, vi ska aldrig jobba med dig igen och sådär. Och det är mycket Erik tycker jag som liksom ja, men man går tillbaka, man har självrannsakan och man ser okej, det ser inte ut på det sättet att de har agerat på något annorlunda sätt än vad deras affärsmodell ser ut. Så vi gjorde om budgeten och sen så kommer vi tillbaka till det här samma bolag som vi då egentligen kände oss extremt svikna av. Och vi bestämde oss för att ha en europeisk budget liksom till största delen gjorde i Europa. Och så frågade vi dem, hur mycket kan ni vara med när vi har den här modellen? Så vi har jobbat med dem ändå. Och just de här långsiktiga arbetsrelationerna och där man inte tar liksom en motgång eller en sån grej personligt har ju varit väldigt, väldigt viktigt för oss då, att vi kunnat ha den attityden. Liksom.
Men det måste ju vara ganska ångestskapande när liksom hela bygget faller.
Ja, det var ju fruktansvärt. Liksom. Och speciellt så här, du vet, när man håller på att jobba med någonting i så många år. Och så är det ju som innan man börjar närma sig inspelning så är det som en fjärde som bara spänns och spänns och spänns och spänns. Okej, nästa månad ska vi sätta igång. Och man får ett samtal när jag egentligen är och rekar inspelningsplatser som är det här går inte. Vi kommer inte göra det. Vi kommer inte kunna köra. Och man får liksom på 15 sekunder ställa om sig. Jag kan inte börja den här inspelningen förrän om ett år. Och sen då kan du tänka dig det, alltså att man har byggt en hel idé om en produktion och alla samarbeten som man börjat bygga upp, som har byggt på en viss budget. När den ballongen spricker och man ska göra om budgeten, om man ska försöka dra ner den i storlek, då är det jättemycket arbete för att göra det. För att man får liksom gräva ner och ta bort liksom.
Jag menar, vad blir det rent konkret? Okej, så här, vi kan inte ha Woody Harrelson i så här många dagar utan...
Nej, då konkret blev det inte så, utan konkret blev det okej, då skiter vi att finansiera filmen med bara amerikanska pengar. Då får vi finansiera den efter den gamla modellen vi har haft i Europa. Vi får göra det via de olika filminstituten. Och sen så gick vi bak till det amerikanska bolaget och sa okej, no bad feelings, men vi vill fortsätta jobba med, för vi har jobbat med på The Square och Triangle of Sadness.
Men liksom konstnärligt behöver du inte göra några avkall, det är det jag är ute efter.
Jag tror att jag skrev bort någon karaktär ur manuset som jag hade tänkt att ha med innan. Jag var tvungen att liksom, göra så. Vi hade en tankegång som var om vi skulle köra direkt, för vi hade ett visst antal pengar. Det var en sån här... Man får ju ibland en sån här svindlande känsla av att shit, vet nu vad vi gör? Vi spelar in hela i studio där vi bygger upp liksom allting och vi gör det till en liksom väldigt förhöjd nämna naturalismen helt och hållet och går in i någonting som är helt uppenbart stageat liksom. Och vi jobbar med symboler liksom, det här är en ö och sådär. Och då måste man känna sig trygg i att det faktiskt blir någonting. Men ibland kan ju sådana begränsningar skapa otroliga liksom, möjligheter för att nå någonting nytt. Och inte hamna i samma liksom, gamla upptrampade stig. Och där jag är tvungen att utmana mig själv. Och vi överlade detta. Jag åkte och tittade på sand, stora sådana sandlagar. För jag tänkte, fan, då kanske man kan lägga ut sand liksom, och så har man en blå fond
i Trollhättan.
Ja, precis. Och så kände man, nej, vi gör inte det. Och det svåraste för mig då på ett sätt, det är ju liksom, hur ska jag hantera min energi i ett år och fortfarande vara nyfiken på det här projektet. Och det jag gjorde då, det var att jag började rita storyboardbilder, vilket jag har gjort ganska mycket i mina filmer. Inte så att jag ritar varje scen, men liksom bilder för att komma in i arbetet. Så när man sitter och ritar en storyboardbild, då har man liksom hela sitt fokus där nere. Man behöver inte röka cigaretter för att ha sitt fokus där nere, utan man ritar. Och så plötsligt kom man på en idé för att tanken inte håller på att sväva iväg någon annanstans. Så jag åkte till Berlin och lånade ett kontor som då en av producenterna, Filippo Bär, har där under den sommaren där vi egentligen skulle spela in. Och satt och ritade 20 sådana storyboardbilder och hade en helt fantastisk sommar liksom istället då. Och det blev inte mer än 20 bilder, men för mig var det som att arbetet fortsatte och jag kom på nya idéer. För det som jag är livrädd för när det händer en sån sak, det är att man ska släppa tanken och börja tänka på andra saker och inte ha kvar den på det här projektet. För de där bra idéerna, man har ingen aning när de poppar upp liksom. Så ja, det blev en attityd för mig liksom, att okej, då sätter jag igång och ritar de här bilderna.
Men ni vet inte, du kanske redan har svarat nej på den här frågan, men måste du någonsin göra avkall på hur du har gjort det rent visuellt av, ja men kanske alltså att någon finansiär tycker att nej, men det där är inte kommersiellt, eller för att ni inte har råd att göra det som du hade velat?
Jag upplevde det nästan som jobbigare när det var som att vi har mycket, hur mycket pengar som helst, bara kör. Jag upplevde nästan det som jobbigare, för att då var det så här, när vi ska åka runt och titta på jåtar, då tittar man på 20 jåtar liksom. Och det fanns ingen begränsning av vad vi skulle spela in. Sen så blev det så här, okej, vi kan köpa den här jåten i Grekland, för den andra jåten försvann. Skönt, nu kan vi börja titta, vad ska vi göra ombord på den här jåten. Innan dess är det bara fruktansvärt jobbigt tycker jag med inspelning. Så budget utan tak är ju inte alls en garant för att du liksom kommer att göra någonting bra, utan det är begränsningarna i det som nästan alltid leder till någonting då. Och det finns säkert avkall som jag har gjort, men det slipas av under en sån lång process, och i slutändan upplever jag inte att jag har gjort några avkall. Och ja, det var nästan en obehagligare period när det inte fanns några begränsningar. Jag gillar när någon säger så här, när det här, du måste ta bort liksom, det här funkar inte. Aha, fan, äntligen kan kreativiteten få liksom en plats då.
Okay.
Men samtidigt om det är då att jag lägger in väldigt mycket av min egen lön i projektet för att jag ska få så många inspelningsdagar jag vill ha. Jag har ju haft runt 65-70 inspelningsdagar.
Och det är det mycket?
Ja, det är ganska, det är lite, ungefär dubbelt så mycket som en vanlig film har. Jag klippte väl ett år på den här filmen utan att jag behöver sitta och vara orolig ekonomiskt. Det är en sån fruktansvärd lyx liksom. Men det att göra det, du vet, det är en sån här period när man är i klippningen som är så här. Jag hade alltid klippningen antingen här uppe, eller så var jag, när jag var i på Mallorca, så hade den på övervåningen. Och när man lämnar då familjen och så går man upp för den trappan för att komma in till klipprummet, då måste man vara så här, nu jävlar ska jag liksom förbättra filmen ett steg till. Nu måste jag slå på den liksom instinkten. Vad är det för förbättring jag kan göra? Och varenda dag när man går upp på trappan så har man den tanken. Vad är det som jag kommer att göra nu? För mig är det väldigt lik liksom, en sorts sportmentalitet. Liksom.
Men det känns som att i dina senare projekt så har musiken varit så, ja men i Turist var den ju väldigt central liksom, att du använder den dramaturgiskt, och du har ju fortsatt med, men alltså, när kommer den till dig? Har du hjälp med det?
Har jag hjälp med det? Det är en kompis till mig, Filip Nilsson, som är reklamfilmare.
Alltså, han, geniet?
Du tänker, ja, han är geniet, men det är inte geniet på Forsman Bodenfors.
Nej, okej. Okay.
Utan det är Filip Nilsson som är gift med Josefin Åsberg som är scenografen jag jobbar med.
Okej. Okay.
Och jag och Filip, vi lärde känna varandra i, när vi gjorde skidfilmer tillsammans. Och sen så började jag på filmhögskolan och han tog iväg i reklamfilmsbranschen. Så alltid när jag sitter och håller på med filmerna och det är något sorts parti där jag på liksom saknar någon musik och så här, brukar jag alltid fråga honom. Och den här gången då så i slutscenen där när den här hissdörren öppnas så man ska få någon känsla av någon sån här Nicky Beach Club 55 i Saint-Tropez. Och Abigail och Jaja, de här två karaktärerna då, de här två olika världarna som de kommer ifrån, skulle bli så tydliga som möjligt. Då skickar han den här Maria We Lost Dancing till mig och jag kände bara han det är helt rätt liksom. Mm. Så att jag har en person som brukar som jag bara frågar.
Och nu såg jag precis på tåget upp här, The Square. Där måste du ju då ha haft med dig Justice, va?
Ja.
Till,
ja, det hade jag. Ja. Och den hade jag bestämt mig för ganska tidigt i manuset. Och så var det sådär, vet man bara, hur fan ska vi få loss den låten? Sen visade det sig att Xavier, som är en av bandmedlemmarna i Justice, har varit tillsammans med en svensk tjej och har en dotter som bor i Göteborg. Så han är här väldigt ofta, ja, varannan vecka faktiskt, för att han har hand om liksom, delad vårdnad av sin dotter. Och jag känner hans ex då, så jag frågar henne, kan inte du höra med Xavier om vi får använda den låten? Så då, det bestämde, vi fick inte rättigheterna förrän vi faktiskt var några dagar innan inspelningen, då sa de, okej, ni får använda den.
Hade du någon backup?
Ja, kommer du ihåg den här danska låten Jag kallar på dansk?
Ja, underbar.
den tyckte jag var... Det var liksom, man ville ha en sån här låt där man kände det finns ingen morgondag. Och det tycker jag också har varit kvaliteterna i de där Swedish House Mafia-låtarna som jag har använt. De gör man så, ah fan, jag är nu. Vi gör den här jävla dumma grejen, men imorgon finns det ju ingen morgondag, så nu kör vi bara.
Mm.
Och så det var en backup.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. mor.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du, de här människorna som du omger dig med, liksom, du berättade också, för övrigt, det var nu har jag lyssnat mycket på P1, förstår du. Men så berättade du att när du började jobba med Fredrik Wenzel så var det liksom så här, för du hade jobbat väldigt mycket de här statiska stora bilderna liksom, sen så kommer folk in och ut ur dem, och sen så jobbar du bara med att stapla sådana på varandra. Mm. Och sen så kommer det ett skifte när du börjar jobba med honom liksom. Mm. Att kameran, varför ska vi göra film så här statiskt liksom?
Ja, ja.
Och det, alltså, var det helt friktionsfritt för dig? För det kändes ju som att okej, fast det här är mitt ID, kan jag tänka mig att du.
Men det, varför det blev så, det handlar ju också om att när Play var ju inte helt färdigklippt när vi var i Cannes med den. Och den byggde ju liksom på 42 olika tablåer som var realtid då liksom. Och det var väldigt svårt att få skapa dynamik i den filmen. Så att när vi var på premiären och Play i Cannes, så framför mig och Erik så sitter ett äldre par i publiken. Och man är ju jättenervös på sin premiär såklart. Men när första bilden kommer i Play, den här mannen som sitter framför oss, han bara... Han orkar inte kolla på skärmen, han orkar inte kolla på duken, han tittar upp i taket, han tittar åt sidan, han blir så provocerad av den här formen. Så att det var en upplevelse som blev så här, jag måste ta in att den här publiken ska titta på filmen och hur den reagerar och vad jag får för dynamik, och jag kan inte hålla mig till någon sån här snobbig Berlin-publik liksom, som bara, åh vad fantastiskt du har gjort det liksom så här. Utan jag måste ju liksom ta in att filmen ska liksom få en kraft i det här platsen. Så det hade jag med mig. Sen när jag började prata med Fredrik då om turist och så, då tyckte nog Fredrik liksom att jag representerade någon sorts här, ja men den där arthouse-filmen som jag själv är kritisk mot nu då, att man följer någon bakifrån i jättelånga tagningar, man ser lite grann av örat liksom så här, och sen så känns spelet jätteautentiskt. Och jag var själv rädd att gå runt med kameran 180 grader och titta in i människors ansikten, för jag var så rädd för att de inte skulle se autentiska ut liksom. Så att jag har försökt alltid när vi pratar om fotot, men så tar vi den lite därifrån. Ja, eller så tittar vi bara på karaktären framifrån. Och jag var också sådär, men kameran, den kan ju inte stå här. Jo, det kan den, för det är en fiktion. Liksom, det är ett arrangemang. Och vi behöver inte liksom hela tiden tänka in att det är en fiktion där kameran är representation av kameran är möjlig i rummet, bla bla bla. Mm. Men
vänta.
Jag tänker bara säga så, Fredrik sa det på ett sätt som gjorde att det blev avväpnande, så då blev det också så här, oh, herregud, han har ju rätt, varför håller jag på det här sättet liksom?
Men var det lite ett försvar också? För jag menar, som regissör tänker jag mig att det är väldigt mycket enklare ifall jag inte riktigt ser ansiktet på den som pratar. Då, jag menar, du tar bort ett element som regissör.
Precis, det blir väldigt mycket enklare. Ja. Mm. Ja. Och det finns ju någon sorts, så här, det är ju Marius Dybvad som jag jobbade med innan då. Som kommer med från konsthållet som fotograf. Så att det var ju mycket så här, du vet, när man filmar någonting som sker på en buss, då är det en annan passagerares höjd som tittar. Liksom så här. Det skapar ju en väldigt fin närvaro. Jag är en jätteduktig fotograf också. Men det blev lite så att jag kände att jag själv var en person som klängde mig fast vid ett visst uttryck som gjorde att jag var väldigt ofri liksom som regissör. Och när man har en fotograf som Fredrik Wenzel som är en prestigelös person då vågar man släppa sådana gamla dogmer och man vågar utmana sig själv. Hade jag upplevt att han hade haft väldigt mycket prestige, så som kanske jag liksom hade prestige i den relationen, men han lyckades nysta upp mig på något sätt då, tycker jag. Mm. I och med att han kommer och är garden nere och så kan vi göra liksom så här. Och sen är det nog så, när jag väl har bestämt mig för någonting, så tror jag att jag är ganska duktig på att övertyga de människorna som är runt omkring liksom. Men det uppstod en väldig kvalitet i det samarbetet som gjorde att jag kunde ta det där steget liksom, mot någonting som kanske tog bort det här. Det är som någon som försöker skriva väldigt vackert och stilistiskt skickligt liksom. Så bara, lägg av med det.
Mm. Ja. Men du, men han var inte med på Triangle of Sadness?
Fredrik?
Ja.
Jo,
ja, okay.
Absolut. Mm.
Mm. Nu ska vi se. Men finns det fler sådana där människor som... För jag tänker mig så här, när han då utmanar dig där lite. Mm. Alltså, har du flera sådana människor i ditt liv?
Ja, men jag tycker... Jag tror för det första liksom att de som är nära mig upplever inte mig som någon sorts... Jo, jag kan nog bli väldigt... Jag kan slåss väldigt hårt för mig, det blir väldigt liksom så här, nej, där har ni fel, jag ska göra detta, det ska vara på det här sättet. Men däremot så bjuder jag in alla som är runt omkring mig till processen och alla har rätt att ha sin liksom syn på saker och ting. Och det gör ju också att när man har jobbat 20 år tillsammans så är det ingen som tycker att du har vunnit 2 guldpalmer, men de skiter ju fullständigt i det. Och jag vet inte hur du har det liksom i din kreativa process, men min partner, den som jag har varit tillsammans med, jag har alltid varit den som har liksom lyckats såra mig absolut djupast så fort jag visar någonting.
Mm.
Och det är jävligt viktigt att ha den personen bredvid sig. Och det är jobbigt att vara tillsammans med någon som skapar och tycker att det är viktigt, för det blir ju bråk varenda jävla gång jag visar någonting eller har skrivit någonting. Då bråkar vi, och vi bråkar fruktansvärt mycket liksom. Och jag sen känner mig sjukt sårad och tycker att du fattar inte vad jag håller på med, bla bla bla. Jag är sjukt barnslig helt enkelt.
Mm.
Och Sina har ju haft den rollen då, att när jag visar någonting, när jag visade öppningsscenen på Triangle of Sadness, blev hon totalt likblek. Jag hade suttit och klippt på den i 4 veckor och jag visade den för henne, är så här, fan, nu ska du få se. Och nu har jag satt igång med det här arbetet, och hon tittar på den första scenen, hon blir likblek. Och jag bara, du, säg någonting nu då. Det här är inte bra. Och jag kände, jag är på spåren att göra något bra här nu. Och jag bara så här, du kan ju inte säga så. Du måste ju ge mig energi liksom. Jag har sånt jävla stort arbete framför mig. Och så jag upplever hela, jag blir ibland arg för jag tycker att du måste ju förstå, jag har ju vunnit en guldpalm liksom. Du får lita på min kvalitet på något minsta lilla sätt.
Mm.
Så att det finns mycket...
Men är det den öppningsscenen som jag har sett?
Ja, okay. Med de här modellerna och...
Men hon hatar den?
Nej, men nu gör hon väl inte det längre, men hon gjorde väl den versionen som jag hade klippt då från början.
Okay.
Och det tillförde otroligt mycket kval för mig. Alltså jag höll på väldigt, väldigt länge med den och försökte komma åt hur jag skulle starta den. Och det la bland annat till det här valet att starta i videokameraformatet. Ja, mm, liksom.
Mm. Någon slags reportage.
Men så att det låg säkert en sanning i det, men det gör att jag tvivlar extremt mycket på mitt instrument i det ögonblicket, vilket jag annars inte gör. Och jag det som jag tror är viktigt för mig, eller som det är så här, att jag inte överger mitt instrument trots att någon säger så, utan det måste fortfarande vara jag som tar beslutet att det är så här det ska göras. Men det gör att det är jävligt jobbigt, och det är ju väldigt jobbigt under varje process när man gör film liksom. Och de här personerna gör det jävligt jobbigt. Men jag har ju med dem för att jag tror att det blir bättre.
Mm. Jag hängde väldigt kort med Sigge i våras. Så jag har och sen hörde jag det här efter. Han hade ju löst hur du skulle öppna filmen.
Med Triangle of Sadness?
Mm.
Vad sa han då?
Nej, det vet jag inte.
Han sa det
sades aldrig. Nej, det sägs i podd.
Att han har löst hur den skulle öppnas?
Ja.
Aha, det
men du svarade.
Men Sigge var ju inne i processen liksom, och jag skickade ju till honom filmen också. Sigge är ju också en sån jobbig typ skulle jag vilja säga då, för att ja, men som också sa saker som blev väldigt viktiga för mig i klippningen liksom. Jag tycker det är jätteblottande när man visar någonting, men man måste våga utsätta sig för det liksom, för annars så missar man en möjlighet till förbättrande innan liksom publiken ska kolla då.
Men du lyssnar bevisligen inte alltid.
Nej, det måste jag ju välja att göra. Det måste jag ju liksom. För folk kommer ju också med idéer som såklart är väldigt kopplade till dem. Men det är ju så här, om du säger någonting och du tittar på filmen och sen så kommer någon annan och säger samma sak, då kan man fan identifiera det är någonting som är lite fel här.
Mm.
Och då kan man komma snabbare till det beslutet. Jag måste ta itu med det. Men det är nog... Det är väldigt sällan att det är så att någon kommer med pang, här har du en genial idé liksom, som löser allting. Utan du själv måste liksom ha de möjligheterna i kroppen för att du ska kunna använda det av någons tyckande.
Mm.
Så, ja.
Men sen är det väl också, jag menar, jag har pratat, eftersom jag har vetat länge att jag ska göra den här intervjun med dig, så har vi pratat om din film och om dig. Och det här kanske är taskigt att säga, men det är ju många som tycker att filmen är för lång.
Ja.
Men det är också, jag vet inte om din erfarenhet är samma, för ingen säger, alltså det är inte som att alla tycker, okej, det är många som är överens om att den är för lång, men de är inte överens om vad man i sådana fall skulle plocka bort. Och då tänker jag mig så här, ja, fast då kanske man inte kan...
Alltså... Ja, det är ju en svår grej det där, de första versionerna. Jag tror att det är så här, när de första versionerna som gör av filmen är ofta liksom en timme längre. Sen kommer en smärtsam process när man börjar ta bort saker och plocka ner det då. Och det är ju väldigt lätt att bli blind som kreatör, för att du förälskar i vissa saker och du tänker att de kommunicerar någonting som de kanske inte kommunicerar. Och det enda möjligheten för mig att göra en film kortare är att sitta med en publik och titta på den. Och när du sitter med en publik och tittar på den och du känner av dynamiken i publiken, då kommer förhoppningsvis det ögonblicket du känner, fan, den funkar, du kan se igenom hela.
Mm. Ingen börjar scrolla.
Så att ingen börjar scrolla, precis. Så att det är också någonting, och där är ju en balans, liksom, för det finns ju många detaljer som du tycker är viktiga liksom, att försöka få med. Vad ska man säga?
Nej, men det,
ja. Sen är ju inte målsättningen blir liksom på något sätt att hitta en balans mellan det innehållet som man vill ha med och att göra en väldigt bra föreställning då.
Mm.
Men jag har aldrig i mitt liv fått så mycket respons att fy fan, vad heter det? Vad ska man säga? Jag har aldrig skrattat så mycket som jag när jag varit på en biograf. Jag har aldrig, eller liksom så här, Så att filmen skapar en bra föreställning, och det är det som är liksom själva grunden, om jag tycker att jag har lyckats eller inte. Sen får man hugga i, liksom, tugga i sig om folk tycker att den är för lång. Liksom.
Mm. Det var lite intressant, tänker jag. Dels kring klippprocessen då. Jag menar, hur mycket, alltså hur lång skulle den kunnat bli? Alltså hur mycket slänger du i klippet?
Liksom? Jag tror att det var någon version som... Det är ju spännande med Erik då, för han tycker ju alltid att liksom... Ja, vi gjorde en version av Play som var 3 timmar lång liksom, och jag tycker fortfarande att det var den bästa. Vi borde gå tillbaka till den då.
Mm.
Så att det är ju också... Det är ju en sorts kultur där jag befinner mig så här... Om man ska säga så här... Det man vill göra är ju... Jag vill göra filmen så lång så att jag gör största möjliga impact på publiken. Så känner jag att filmen blir för lång och deras energi dör, liksom, då vet jag att den inte kommer göra det. Och det är väldigt ofta i olika klipp. Liksom, om du har ett klipp med en situation som drivs längre och längre och längre, till exempel den här spyscenen då, är den för kort så blir den ingenting. Är den för lång så dödar den resten av filmen.
Mm.
Så att det gäller att hitta balansen mellan det då. Så att jag kan bara liksom försöka gå på den längden där den lämnar största möjliga intryck på publiken samtidigt som den inte dödar resten av filmen. Liksom.
Mm.
Så men det kan man väl prata om hur lång den skulle kunna bli. Men med det här materialet så tror jag att det är den ultimata versionen. Vi satte oss ner och försökte kolla om vi skulle klippa om filmen efter kan då. Men jag kunde inte hitta någonting som jag ville ta bort.
Men du sitter ju alltid in i det sista och klipper, förstår jag. Mm. Liksom, vad är det då? Vad är det du gör på slutet? Liksom?
Då är det väldigt mycket att jag tittar på filmen tillsammans med publik. Och sen så ser man här liksom, måste jag ändra någonting. Här hänger de inte med. Här tappar de fokus eller sådär. Så det är nästan alltid sådana saker. Det är spännande det, för att väldigt ofta jag blir provocerad när jag ser andra filmteam som liksom lägger ut en bild på Instagram. Så här, skålar, nu är vi färdiga. Slut, nu har vi låst klippningen. Bara, ursäkta mig, klippningen är den billigaste delen av den här processen. Du måste hålla på in i det sista. Du måste hålla på även efter att ha haft dina första visningar. För då kommer du verkligen förstå hur den funkar med en publik. Och det här kommer från att jag kommer från en tradition via Kalle Boman till Bo Widerberg. Och Bo Widerberg, det finns några roliga historier kring honom. Att han klippte om sina filmer i klipprummet samtidigt som filmen gick när de projicerade i Cannes. Så när första akten höll på att rulla det, då satt han och försökte klippa om en film. Jag tror det var en film som hette, jag tror det var Victoria, i klipprummet. Liksom. Så han drog in någonting i liksom Kalle och Roys DNA att det gör man. Det är liksom, det är så vi jobbar med det här. Och det har vi ärvt lite att det är en sen process liksom, eller att man öppnar möjligheten för att ändra liksom, i varje led.
Ja, men nu är ju allting digitalt också. Jag har ju haft den här tanken om musik. Så här. Varför, alltså, varför måste man låsa musik? Ja. Varför måste liksom Kents 747 låta likadant idag? Alltså ifall
ja, precis,
nu Jocke Berg tycker att gitarren är för höga, men ja, sänk den då.
Ja, ja, nej, men definitivt. Det, ja. Jag håller med dig. Och att den typen av förbättringar liksom är mycket lättare att göra. Nej, men det håller jag med om. Man kanske jobbar med något nytt som man orkar inte. Liksom. Men ja.
Men du, är du färdig liksom med, för att det känns som att du så mycket har... jag menar, nu tänker jag mig med Triangle of Sadness, så är det liksom mycket kring som liksom valuta på något sätt. Alltså, den handlar dels om skönhet som valuta, men också rent liksom könsrollsmässigt och även om maktstrukturer och sådär. Men är du färdig med så här manligheten? Är du färdig med skammen? Sådana teman, ja, som du har jobbat med tidigare och undersökt.
Fan, det skulle vara jävligt kul att göra någon karaktär som liksom inte skäms överhuvudtaget över sig själv, utan bara tar smällen och står upp för sig själv och pratar om, ja, så här var det liksom. Jag kan bli nyfiken på det, och det kanske är så att det finns en sån karaktär i den här nästa filmen. Men jag har ju sagt det lite tidigare i intervju att jag har slutat att skämmas, och att jag tycker att jag hade slutat att skämmas redan efter The Square liksom, och att det har blivit att jag skriver och intresserar mig för andra situationer lite grann. Mm. Och det har ju blivit sån signum för mig lite grann, det där med skammen. Så då, det är ju typ ett sånt orosmoment för mig att överge det och gå in i någonting annat. Men jag upplever inte riktigt att jag har något annat val än att göra det. För jag upplever inte skammen så starkt i mitt liv längre. Mm. Och manlighet har ju sysslat liksom, har jag sysslat med mycket också, och det har varit, skam och manlighet har ju varit väldigt nära kopplat till varandra i tematiken, och jag skäms inte mycket för att vara man heller. Så att jag kanske ska göra en karaktär som bara fan sitter med på det här planet. Det finns en situation som är så här, det är ett par och kvinnan, man ser att hon är väldigt skakad av någonting, och när mannen sen somnar för att entertainment system inte funkar, då börjar hon snegla på hans mobil. Han har somnat så här med öppen mun, du vet. Sådär. Mm. Så hon tar mobilen väldigt försiktigt och försöker låsa upp den med Face ID. Men lyckas inte då, liksom, för munnen är öppen, så hon är tvungen att stänga försiktigt. Och sen lyckas hon låsa upp telefonen. Och så tänkte jag att hon ska liksom få reda på någon otrohetshistoria eller liksom någonting sånt. Och du kan ju bara tänka dig att hantera piken på en sån grej ombord på ett flygplan liksom med 12 timmar resa framför sig med extremt starka känslor. Men det kanske skulle vara spännande att ha honom och liksom hantera den situationen på ett helt annat oväntat sätt än just den där som undflyende skammen eller... Ja,
vad är det då? Vad skulle det vara? Gå till
attack. Det skulle väl vara så här. Men du får väl skylla dig själv när du låser upp min telefon.
Ja.
Mm. Ursäkta, vad har du där att göra?
Mm.
Så att jag leker med massa sådana idéer. Men det är någonting, jag måste ju gå vad jag tycker att vad det är det intressantaste är. Liksom. Och jag tror inte, skammen är inte så jävla... Den är inte så intressant för mig längre.
Nej, men det är ju också intressant, tänker jag. För att jag menar, det är få människor, tycker jag, som har så pass liksom... Ja, men så mycket självförtroende som du har.
Mm.
Och det är det liksom... Har det kommit med åren? Eller är du född sån? Eller, alltså...
Men jag tror att det är liksom helt och hållet på grund av min mamma. Jag tror att det är... min mamma är ju... en pedagog för de yngre åren utav rang. Liksom. Jag kan ju se det när hon har hand om min son Elias, eller när hon har haft hand om mina döttrar Alva och Hilda. Att, man kan möta det bland människor som har en väldig kontakt med barn och lyckas stimulera barnen. Och hon var ju liksom benhård på när jag var liten att... de besluten du tar, det som du tycker är det rätta liksom. Och när du sitter och ritar en teckning, åh, vad fantastiskt, det är helt otroligt, precis så här ska det vara liksom. Och jag är ju uppfödd med en person som bara har varit uppmuntrande liksom. under alla de åren när jag har bott hemma. Och har tagit bort all prestige i misslyckandet. Alltså misslyckan så provar man igen, och det är inte konstigt att man inte kan, för det går inte att man kan från början och sådär. Alltså en väldigt liksom generös och öppen pedagogik där man försöker uppmuntra till prövandet och sökandet och njutandet av det kreativa i stunden då.
Mm.
Och hon var ju lärare i grundskolan, liksom klass 1, 2, 3 och var väldigt uppskattad som lärare. Så att det finns, när jag försöker hitta någon psykologisk förklaring till det, och vilket jag tror på då, det var ju liksom att det här tror jag sätts liksom för ett barn om de har tilltro och lita på sin liksom blick och på sin vision kring saker och ting. Så, och
har du lyckats ingjuta det i dina barn, tror du?
Jag hoppas det. Jag har ju försökt hela tiden med mina döttrar att liksom varje gång jag jobbar med någonting, snälla, kan ni komma och titta? Kan ni säga någonting? Och sådär. Sen vet inte jag, jag tycker att de är så otroligt artiga mot mig när de kritiserar mig. Det blir jättebra, pappa. Liksom, och de kanske känner att jag är att det står på spel på någonting när jag jobbar. Så att, men det tror jag att jag har lyckats. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas verkligen det.
Mm. Du, en bonusfråga. Har du tänkt på det med människor som har tatuerat ansiktet? Det har ju blivit vanligare och vanligare.
Ja.
Att de alltid tittar, de möter liksom blickar med en väldigt så skams, alltså så här, ja, jag ser att du tittar på mig.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Alltså att det ger, tror att de har räknat med den effekten, att de måste börja liksom möta blickar med skam.
Möta blickar hela tiden, utvärderande, om de blir
dömda.
Bedömda. Liksom. Ja, fan, det, så borde det ju bli på något sätt, ja. Ja. Ja, det är ju väldigt skönt att man slipper möta andras blickar på det sättet, att man tänker att man blir bedömd.
Mm. Liksom. Men tror du att de flesta med ansiktstatuering ångrar sig?
Herregud, det kan jag inte svara på. Men det är ju läskigt också att du projicerar det på dem då, i så fall. Eller liksom, det kanske jag också gör när jag tittar, att jag tänker, oj, nu vill inte jag titta på honom på ett sätt eller henne på ett sätt som gör att de känner att jag bedömer dem. Och det skapar väl själva liksom, resultat. Det är ett resultat av den egna blicken, att den blicken tillbaka blir på det sättet kanske.
Mm. Ja, se där. Det kanske sitter någon långt bak i planen som har ansiktstatuering, så kan du undersöka det.
Det är faktiskt inte en jättedum idé.
Tack, Ruben, jag känner mig smickrad. Tack så hemskt mycket för att jag fick ta din tid.
Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack.
Från den något rökluktande ovanvåningen på Plattformproduktion i centrala Göteborg, alltså Ruben Östlund. Producent Ninni Westin, samtalsledare K-Triumph och Acast är Värvets plattform. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.